Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Allesammans och välkomna till Nyhetsveckan 135. Jag heter Ingrid Karlqvist och där har ni min bästa vän och kollega Maria Selander.
God dag alla, trevlig fredag på er och gud så trevligt att vara tillbaka på YouTube.
Mycket, mycket trevligt. Se hur länge det var denna gången.
Ja, precis. Vår YouTube-man, han tankade ju upp de två klippen som saknades. Vi har varit avstängda i en vecka och jag såg att några av er undrade, var har ni varit? Mm. Och det är alltid så att när vi inte dyker upp på YouTube så är vi avstängda och då finns vi på ingridomaria.se.
Mm. Jag skrev det som svar till en person som just undrade, var har ni varit?
Ja.
Men det är så att det är många, det är många som bara får syn på oss på YouTube som inte är sådana fans att de vet att vi sänder varje måndag och fredag. Och när de då inte får upp oss i sitt flöde så tänker de inte ens på det.
Nej, men bokmärk vår sida ingridomaria.se för där finns vi alltid avstängda från YouTube. Eller ej genom egna plattformen Nontube och även på Rumble. Så är det.
Ja, nyhetsveckan 135 heter Sabonis ödeshelg. För vad är det som ska hända på söndag, Maria?
Ja, då ska de ju partiet ta ställning till om den här nya borgerliga linjen är acceptabel eller ej. Mm. Sabuni har ju inte riktigt lyckats få med sig hela partiet, kanske inte ens halva, kanske inte ens en majoritet.
Vi har en del intressanta spaningar om detta. Mm. Sen ska vi prata om fånen Göran Lamberts. Och det är då alla så GV som kallar Göran Lamberts för en jävla fåne. Och det har han i mångt och mycket rätt i. Och vi ska bena lite i den här frågan.
Mm. Det ska vi, ja.
Och så ska vi också prata om Zlatans omvändelse.
Eller? Under galgen?
Ja,
det är många av er kommer att reta sig på att vi pratar om Zlatan, men vi gör det ändå.
Ja, det gör vi ändå för att vi har en poäng med det. Mm. Men först har vi några Platina-sponsorer. Det är Micke Sve som skriver mot diktatur för frihet. Håller vi med om.
Ja.
Magnus skriver för fäderneslandet. Alltså, jag fick en feeling när jag skrev in detta för att det är ett ord som man väldigt sällan använder nu för tiden. Mm. Fäderneslandet. Och det är ju därför att våra förfäder, vi ska liksom inte tänka att Sverige är vårt därför att våra förfäder skapade det.
Nej, och det är säkert så att det finns de som tycker att det ordet, är det inte lite nazianstruket eller?
Ja, och så är det väl patriarkalt också.
Ja,
det skulle heta Mödernäslandet om de skulle vara nöjda.
Det är ju Fädernäslandet i bemärkelse för fäder, män och kvinnor såklart. Men det klarar ju inte de av att bena ut i sina små huvuden.
Nej. Sen har vi vår kära Sivert, vår mest trogna Platina-sponsor som skriver direkt bidrag, inte EU-bidrag.
Tack för det.
Ja, och så har vi också vår kära gammelmormor som skriver vår kram till er och till oss alla Ingrid och Maria fans.
Stor vår kram gammelmormor och kram till alla er som gett mindre belopp såklart. Ni kommer upp i remsan på hemsidan ingridomaria.se. Där finns ju den fantastiska donorboxen där man kan bli månadsgivare. Där finns bankgiro och där finns Swish om man vill stödja mitt och Ingrids Sverigeräddande opinionsbildande arbete.
är det. Mm. Men du, en annan sak som är bra för oss är att vi har börjat få in lite annonser på sidan. Som också kan ge oss en slant vad det lider. Och jag vill prata lite idag om en annons vi har från något som heter Peak Security. Det är en företagsgrupp som säljer försvarssprayer. De är alltså lagliga försvarssprayer. Du vet ju att de flesta försvarssprayer, de är väl ganska mesiga. Man är inte ens säker på att de verkligen får bort en våldtäktsman eller någonting. Och då är det många som köper pepparspray. Men det är ju olagligt. Mm. Så att när man påkommer med en sån så kan man alltså öka inför rätta för olaga vapeninnehav.
Ja.
Men den här sprayen som de nu säljer bland annat via vår sida, om man klickar på den annonsen där, den används av tjeckiska polisen.
Ja.
Så om den tjeckiska polisen tycker att det här är en verksam spray så tror jag att vi ska fundera på om inte vi ska köpa in och ha en sån i fickan, därför att det är ändå... Det är inte så att man ska ut och vifta hur som helst bara för att man har en försvarsspray i fickan. Men det är ändå en hygglig livförsäkring om någon skulle komma och hoppa på en.
Det är ju så här också att på sistone så har ju trenden gått åt det hållet att det behöver inte alls vara så att man är ute och springer i någon mörk gränd mitt i natten, utan det är ju faktiskt folk som har blivit rånade och våldtagna på väg till jobbet på morgonen.
Ja.
Till exempel, eller mitt på blanka eftermiddagen, så kanske inte så dumt att ha en sån i handväskan eller i fickan rent av.
Nej.
Så att man lätt kommer åt den.
Jag tänkte det att vi kunde väl fått en att testa, men det kan man inte riktigt göra.
Alltså vi testar på varandra då, eller? Ja, det är nog... Nej, tack.
Men jag har pratat med folk som har testat den och säger att han kan intyga att den är inte att leka med. Och den kan vara värd att investera i. Jag tycker att om man känner minsta lilla obehag, och det tror jag varje svensk gör just nu, så är det här en billig livförsäkring.
Mm. Ja, den finns med och eller utan färg, om hur man nu, om man vill liksom. Det kan ju vara så att en färgklick kan hjälpa polisen att hitta en gärningsman. Så att gå in på ingridomaria.se, klicka på annonsen till Peak Security Group och testa en sån spray.
Mm. Och är det så att ni får användning för den, så ni gärna hör av er och berätta hur det funkar.
Gör gärna det.
Ja. Nu ska du berätta lite om Zlatans omvändelse. För till skillnad från mig så såg du ju landskampen igår.
Ja. Sverige mötte Georgien på Friends Arena och lyckades efter mycket vedermödor vinna med 1-0. Det var en dålig match. Sverige spelade inte alls bra. Liksom, de var inte samspelta och det var mycket, mycket som inte fungerade. Men Zlatan gjorde ju då comeback i landslaget och han gjorde faktiskt en fin framspelning till målet som Viktor Claesson gjorde. Och intressant grej är ju då att i hela förspelet till den här landskampen, Sverige kan spela flera landskamper nu i VM-kval, så har det varit lite presskonferenser, Zlatan har uttalat sig och sådär hit och dit. Och jag har redan innan märkt att han är osedvanligt ödmjuk för att vara Zlatan då.
Alltså,
vi pratar, han har ju även liksom skrivit att nu Gud är tillbaka och sådana grejer, men det är bara typiskt honom. Men han har en annan ton, ett annat tonfall, och detta är alltså en människa som har kallat Janne Andersson, förbundskaptenen, för rasist rakt ut, mer eller mindre. Påstått att han gör laguttagningar baserat på folks hudfärg och sådana grejer och härkomst. Dissat landslaget, suttit och sagt att alla är dåliga och dumma i huvudet och det är bara han som var bra och bla bla bla, och det har kommit ut en massa uppgifter om att när han spelade i landslaget i förra omgången så var han en stor mobbare och ett svin, rent ut sagt.
Och får jag bara skjuta in innan du kommer med liksom nyheterna här och säga det, att det som var grejen alltså under hans förra landslagssession, det var ju att de byggde hela laget på Zlatan. Så att han sprang omkring som någon kung och diva och skällde ut alla andra och verkade inte alls jobba för Sverige, utan det var bara ytterligare en arena han kunde visa upp sig på. Men det hände tydligen någonting alldeles unikt igår.
Ja, det gjorde ju det, för att innan matchen ska börja så spelas ju nationalsångerna som vanligt, och då tar Zlatan ton för första gången någonsin. Han har alltid bara stått så här och sett sur ut när, medan de andra, många av de andra sjunger. Och ja, jag har valt att inte sjunga den, det har aldrig klickat för mig. Jag är visserligen stolt över att vara svensk och sådär, men han menar på att ja, det har aldrig klickat för mig att sjunga den och säga de här orden, sa han då, har han sagt då, om att inte sjunga. När Jan Andersson tillträdde så var han väldigt tydlig med att han ville gärna att alla spelarna skulle sjunga. Mm. Och det fick han ju kritik för, såklart. Då var han ju fascist och nazist och hemsk människa. Och så han fick förtydliga sen att där handlar om att skapa sammanhållning i laget och även med gemenskap med publiken. Nu spelades ju matchen igår utan publik, såklart, efter på grund av corona. Men
det är ju precis det. Det är ju därför, alltså, publiken vill ju känna, de vill, alltså, nationalsången är viktig därför att känna att det här handlar om Sveriges ära. Ska vi vara stolta över svenskarna när vi går ut från matchen, eller ska vi vara nedtryckta i skoskaften? Och att då stå så demonstrativt vägra sjunga, det säger mycket om hans syn på publiken, om hans syn på Sverige och hur han egentligen skiter i hur det går för svenska landslaget.
Ja, nej, så det var redan där blev man ju så här, upp, vad händer här? Och sen var det ju då också så, och här efter matchen så sa han, jag lovade Janne att jag skulle sjunga, jag har fått lära mig låten. Så nu kör vi. Det var fint, men synd att inte publiken är här. Sist jag spelade här var det fullsatt. Man vill ha svenska folket på plats som kan pusha in. Hade de varit på plats så hade de gett oss extra energi och motivation, sa han igår, och det här är ett fall framåt, rejält fall framåt för Zlatan, tycker jag. Jag tar inte bort någonting av det äckliga han har sagt tidigare, men jag bara spanar att det här har hänt. Och det jag framförallt vill framhålla är att det här är tack vare Janne Andersson, som verkar vara en fantastisk människa. Han är ödmjuk, han är storsint, han är uppenbarligen intelligent, han har tydligen fattat hur man ska ta Zlatan på rätt sätt. Fastän Zlatan har baktalat honom och betett sig som en idiot, så är vi nu i det här läget där man får en känsla av att det här kanske ändå kan bli bra. För det var också så att sen väl på plan så var han inte den här gapiga, aggressiva, jobbiga mobbaren, utan han var, han applåderade när folk försökte göra saker även om de misslyckades. Han verkar liksom ha fattat att nu, han har en annan roll nu, och även mentalt, va? Så att,
Får jag bara slänga in en liten fundering här. Kan det vara så att Zlatan, han är snart 40, han förstår ju själv att karriären kan ju inte fortsätta så väldigt länge till. Och då kanske han vill flytta hem till Sverige. Hans fru kanske vill bo i Sverige och barnen i Sverige. Kan det vara ett sätt att vi, att liksom inte bli avskydd i Sverige, utan att han kan få förlåtelse för hur han har betett sig och bli mer populär?
Det är jag helt övertygad om, att det är en mycket stark motivation. Zlatan vill bli beundrad. Han behöver det som en narkoman, och fruktar nog för slutet på sin karriär. För jag tror inte alls han vet vad han ska ta sig till då. Sen kan han ha hur mycket pengar som helst, men vad ska han göra?
Hur ska han fortsätta stå i rampljuset?
Ja, precis. Och då när han höll på sån där, så skrek och gapade i alla tidningar om hur rasistiskt Sverige är, och Jan Andersson och landslaget var hemskt, och Malmö FF var också hemska och hade diskriminerat honom och så vidare. Så tolkar jag det nu som att det var samma mekanism som, ni vet, den här elaka killen i klassen som far runt och drar tjejerna i håret för att han inte vet hur han ska närma sig dem. Men han vill liksom ha uppmärksamhet och närhet, men hellre liksom elak så får man en stunds uppmärksamhet i alla fall. Och att Zlatan har agerat väldigt barnlikt i den här historien, en gång, utan att frånta honom, det är en vuxen människa och han får liksom stå för vad han gör och så vidare. Men det är bara en intressant spaning som jag har gjort, och min poäng med att vi tog upp det var framförallt att jag ville hylla Jan Andersson, som jag tycker har
hittills skött. Om nu svenska landslaget med en annan typ av Zlatan i laget kan bli ett bra landslag, då är jag helt för.
Ja, och det trodde inte jag när nyheten kom att han skulle vara med. Då bara kände jag, ska han förstöra stämningen igen och sabba allting som vi har byggt upp? Kanske inte. Kanske Janne vet vad han gör. Vi hoppas det i alla fall.
Det gör vi.
Ja.
Du, nu ska vi gå över till de här vedervärdiga brotten som nu har blivit offentliga i samband med att man har väckt åtal mot 30 gängkriminella i Stockholm i det så kallade Vårbynätverket. Och det man har läst mest om, det är ju den här Yasin Bin som ju blev dubbelt prisad på Petre Guldgalan. Och det är ju för att han är känd. I vissa kretsar skulle jag väl då vilja tillägga. För jag hade då aldrig hört talas om honom.
Nej, vi är nog några år för gamla för att ingå.
Ja, och jag förstår inte heller inte grejen med den där musiken. Men strunt samma. Då kan man säga att vi hittade en bilaga där de har kokat ner de här åtalspunkterna. Och det är fullständigt skrämmande läsning. Och då ska jag säga att både du och jag har ju liksom, ja det är klart vi vet hur fruktansvärt det är. Vi vet hur många som blir skjutna på öppen gata och liksom knarkaffärer och så. Men att det var så otroligt välorganiserat, som du sa, det är som den italienska maffian. Mm. Där det planeras mord, där liksom det är enorma mängder narkotika och pengar som då tvättas via såna här växlingskontor.
Mm. Och massor med människor inblandade på olika nivåer i en hierarki då som är väldigt omfattande, och där då bossarna högst upp, som jag tolkar det, gör inte så mycket mer än att bestämma saker. Alltså de är aldrig i direkt kontakt med själva knarket eller sådär liksom, utan de tänker ut för dem så, och liksom alla de här underhuggarna han har i en pyramid.
Ja. Minus IQ då kan man säga. Du kan ju inte vara helt korkad om du ska organisera stor narkotikahandel. Men det är ju flera fall där de har, det var ju någon som hade fått ut någon lyxbil och sen så hade polisen stoppat bilen och tagit bilen i beslag. Det var väl lite oklart om han verkligen hade köpt den eller om han hade tvingat sig till den av den här bilhandlaren. Då när gänget får reda på, och de vet inte varför bilen är försvunnen, de vet bara att den är borta, och då bara drar de slutsatsen att det är den här bilhandlaren som har tagit tillbaka bilen, och då spränger de av en bomb i hans bilhandel.
Mm. Ja, men blev det någonsin bevisat och fick konsekvenser då?
Nu förstår jag inte.
Att de hade sprängt att det var ju en hämndaktion för det här beslagtagandet.
Ja, men det framgår ju i den här, den här sammanfattningen av åtalspunkterna. Alltså, det är så mycket i detta. Och vi kan också säga det att den här Yasin, han är ju då misstänkt för stämpling till människorov. Där den här artisten Einar, som de har ett väldigt horn i sidan till. Och det framgår inte riktigt varför de avskyr honom så mycket.
Avundsjuka tolkar jag det som, löser jag det som i åtalet.
Precis, att han är väldigt framgångsrik fast han inte är från orten. Fast han inte är blatte.
Och han har massa pengar, han går runt med dyra smycken och Rolex-klockor och vad det är, och det stör dem.
Ja,
den tolkningen är att de störde sig på honom, för att den summan de ville ha ut av den här kidnappningen och utpressningen som det sen då minnade ut i, det var 3 miljoner, och det är ju ingenting i de här sammanhangen. Ingenting ska jag inte säga, men det är ändå för att lägga så mycket energi och åberka sig så mycket runt en grej när de hade bara kunnat. Alltså de tjänar enorma, alltså vi pratar miljonbelopp i 100 miljoners klassen på sina narkotikaaffärer. Vad ska de hålla på och klyda med honom för 3 miljoner?
Nej, precis, men då är väl att de, som sagt, de hade ett horn i sidan till honom. Och någon slags avundsjuka. Och inte nog med att han skulle betala pengar, det var kanske mindre viktigt än att de skulle platta till honom. Mm. Och att han kanske aldrig
och det gjorde de ju också under själva kidnappningen. De klädde upp honom i vad var det, hundkoppel och stringtrosor och så vidare, och fotograferade honom på ett väldigt förnedrande sätt. Och den här stackars Einar är ju så himla rädd så han vågar inte ens medverka i utredningen nu.
Nej. Och hur kan det då komma sig att det ändå har gått till åtal trots att Einar och en massa andra människor som naturligtvis har liksom råkat ut för de här, inte vågar vittna. Jo, det ska vi tacka den franska polisen för, som knäckte den här, de här enkrochattarna. Alltså det var ett system med, det var speciella telefoner som man använde, enkrolurar. Jag vet inte vad det är för slags telefoner. Och så hade man då den här krypterade appen där. Och de var så säkra, och då pratar vi alltså kriminella över hela Europa. Mm. De var så säkra på att det de sa där skulle polisen aldrig komma åt. Så de har ju skrivit helt öppet om vem som ska dödas och vem som ska utföra, vem som ska köra flyktbilen, vem som ska ta emot narkotika och så vidare och så vidare. Så polisen har ju liksom haft rena julafton och bara lägga fram det ena åtalet efter det andra.
Mm. Och först hette det ju då att de skulle inte kunna använda den här kartläggningen. För att det skulle vara olagligt på något sätt, olaglig övervakning då. Men det har man väl börjat landa i nu, att har Europadomstolen sagt att det går alldeles utmärkt att göra så här.
Ja, så det är ju en fransk domstol som har godkänt det här förfarandet. Så att det är självklarhet att det ska kunna användas i svensk domstol.
Mm. Ska vi se ett litet klipp med åklagaren om det här caset?
Vi har ju bevisning i ärendet både i form av information från Encrochat men också i form av annan bevisning, till exempel beslag av narkotika, vapen, sprängmedel, teknisk bevisning, DNA, fingeravtryck, vittnesuppgifter. Så det är bevisning i flera olika delar som gör att min bedömning är att den är god.
Det är diskussion om just insamlingen av bevis från Encrochat och om det strider mot svensk lag, just den insamlingen. Hur ser du på riskerna med det?
Enligt min bedömning så finns det inga tveksamheter överhuvudtaget kring Encrochat. Den har enligt franska myndigheter inhämtats med stöd av fransk lag, i enlighet med fransk lag. Och i Sverige har vi fått hit materialet efter att vi har skickat en europeisk utredningsorder. Det vill säga helt i enlighet med svensk rätt. Så för mig finns inga tveksamheter kring lagligheten av informationen från Encrochat.
Ja, jag ser verkligen fram emot detta och att de får långvariga fängelsestraff. För aldrig, alltså problemet, det är ju många problem. Gängkriminaliteten som sådan är ju ett enormt problem. Men ett annat problem är ju att de aldrig, nästan aldrig döms. Att det är ytterst få av de här morden som någonsin klaras upp. Och de bara skjuter varandra till höger och till vänster. Mm. Vilket gör att hela Sverige blir laglöst. Ja. Så aldrig har vi väl suttit med så bra kort på handen. Och jag hoppas att de får mycket långa fängelsestraff. Däremot tror jag inte att den här Yassin kommer att få så särskilt långt fängelsestraff. För att hans roll är ganska perifer om man ser till allt vad de andra har gjort.
Mm. Ja, det som talar för, ja, han har bara agerat någon slags lockfågel eller vad man ska säga för att dra in den här Einar i det hela. Nu har han ju försökt skicka brev från häktet där han vill att folk på P3 ska bli kidnappade så att de spelar hans musik upp.
Nej, det var inte han. Men... det var inte han, det var en annan rappare som heter det är en som är, det är en annan misstänkt i det här nätverket, men det är inte Yassin, utan det är en annan 25.
Ah, okej, nu ser jag. Ja.
Men då ser du liksom att vad är, alltså det här är människor som tror att ja, men de måste spela vår låt. Gör de inte det så kidnappa någon från P3.
Just det. Jo,
och det är extra roligt eftersom det är just P3 som har hyllat.
Yassin pris. Ja. Just det, så var det. Du har helt rätt, Ingrid. Och det är väldigt intressant. Hela grejen, hela resonemanget är så idiotiskt. Och nu säger han då att det var bara på skoj. Han skrev bara det här brevet på skoj. Han menade inte det. Så har låtit han hälsa igenom sin försvarsadvokat. Men okej, det jag egentligen skulle säga var att chansen att de här huvudmännen i den här härvan döms till långa fängelsestraff bedömer jag som ganska god. Och det inte minst tack vare att är det någonting man får väldigt stränga straff för i Sverige så är det just narkotikabrott. Ja. Så kan de sätta dit dem på det, så finns det goda möjligheter att de får sitta ett bra tag.
Ja.
För som ni alla vet så är det ju liksom så här, våldtäkt och sådana grejer, det är inte så farligt, det kan man få något år för. Sådär. Men narkotikabrott har vi rätt stränga straff för i Sverige faktiskt.
Och skattebrott.
Ja, precis. Exakt. Så kan de dessutom få dit dem för att de har haft en massa svarta pengar i omlopp, så är det desto bättre. Vi håller tummarna.
Ja, det gör vi då sannoliken. Ja, och då går vi över på Göran Lamberts kalabaliken.
Ja,
alltså... ja, häromdagen så släpptes ju Göran Lamberts ur häktet och åklagaren meddelade att förundersökningen var nedlagd. Jag måste säga att det är någonting konstigt tycker jag i att en åklagare först tycker sig ha så bra bevisning att hon, var det väl en hon va?
Ja.
Ja, begär honom häktad, får honom häktad och sen... ja. Kommer fram till att bevisningen håller inte.
Men tror du inte att det kan ha varit för att åklagaren får inte lov att väcka åtal om det inte finns förutsättningar för en fällande dom? Och kan det ändå inte ha varit så? För att det som måste ha hänt då från sannolika skäl till att man lägger ner hela caset, det är ju att det har tillkommit några nya uppgifter av något slag. Och de enda nya uppgifterna åtminstone som har blivit offentliga, det är ju då uppgifterna om kvinnans bakgrund, så som varande serieanmälerska av våldtäkt. Mm. Så det kan inte gärna vara något annat än även om
fast
hon...
Fast det nickar ju åklagaren till och påstår så... att det har ingenting med saken.
Jag skulle ju säga, det kan hon naturligtvis inte erkänna, men mm. Min magkänsla säger mig att det nog nästan måste vara det. Alltså. För även om åklagaren tycker att ja, men det gör väl ingenting. Hon kan mycket väl ha blivit våldtagen 3 gånger på 4 år. Och så är frågan, skulle en domstol köpa det?
Mm.
När Göran Lamberts då har blivit frisläppt så är han väldigt snabb med att först sa han då, inga kommentarer nu när han kom hem där till sitt hus, men jag kommer att kalla till pressträff, och det gjorde han med blixtens hastighet.
Ja, och då kommer hela världspressen typ till hans trädgård där han då håller en improviserad presskonferens, och det fick då sen ännu fler konsekvenser. Vi ska se en liten snutt från presskonferensen.
Så jag har varit ganska lugn och faktiskt haft det ganska bra. Det är inte så himla stor skillnad mellan coronaisolering och isolering på häkte och arrest. Och de har varit otroligt hyggliga här i Uppsala och snälla, och det behöver man verkligen, för att det är lite jobbigt ändå att vara inlåst. Och ibland kan man förtvivla lite grann och tänka, kan det bli så tokigt så att jag får fortsätta sitta häktad? Och så. Och jag har faktiskt också hunnit med att skriva en bok under min tid som frihetsberövad. För hand på papper har jag skrivit 150 sidor. Det trodde jag aldrig att jag skulle vara mäktig. Aldrig någonsin. Så nu ska jag bara skriva in den i datorn och försöka få ett förlag som kan ge ut den. Och den handlar om det här fallet. Från början till slut kan man säga, och den handlar om vad jag tycker är problem i rättssystemet i sådana här fall, och den handlar om lite reflektioner som är både juridiska och lite halvfilosofiska, och den handlar om hur det är att sitta inne. Så den lämnade jag faktiskt till polisen i morse, manus på den, så att de skulle ha den som en del i utredningen.
Alltså, ja, innan vi kommer till det som inte vi visade här för att det är borttaget överallt, så måste jag bara säga, han är ju en väldigt märklig figur. Alltså, sitta där och skratta, och att det är inte så mycket annorlunda mot coronaisolering, och skrattar, och alltså han är ju dingdong.
Totalt dingdong, och i ena andetaget så säger han då att nej, men det var inte så farligt och de var snälla där på häktet, det är ungefär som att sitta i coronaisolering, och i nästa andetaget, fast det var ändå väldigt jobbigt, det var fruktansvärt jobbigt, och nu har jag skrivit en bok och den ska jag ge ut, och mina lidanden, typ så här. Han är ju helt förvirrad, gubben. Mm. Och som sagt, det jag tycker är alldeles bortsett från vad vi tror om sanningshalten i hennes uppgifter och allt det här, han beter sig väldigt olämpligt, sitter och flabbar. Mm. På det viset i ett sånt här allvarligt sammanhang, att det gör man bara inte. Nej. Och nu kommer vi till det värsta.
Ja, att både SVT och Expressen sände live från den här presskonferensen. Och då kan man säga, tänka så, ja, men de räknar honom som en av Sveriges skickligaste jurister. Inte kommer han där och sitta och säga någonting som gör att vi inte kan sända detta. Men det gjorde han. Han hängde ut henne med namn och förtalar henne. Och visst, förtal är en väldigt märklig lag, därför att du kan säga saker som är 100% sanna om en person. Men om det kan sätta den här personen i en dålig dager, så kan det ändå vara förtal trots att det är sant. Och det kan man ha en del invändningar emot. Men vad som hände var att under tiden han sa detta så avbröt Expressen sin livesändning. Medan däremot SVT lät den rulla på och hade den uppe på SVT Play ganska många timmar innan de plötsligt insåg att hoppsan, det är ju faktiskt vi som är ansvariga utgivare. Alltså de kan också ryka på detta, även om det är Lambert som kan bli misstänkt för förtal.
Helt galet. Aftonbladet som inte sänder live gottar ju sig såklart åt det och skriver då att ja, han har rätt i sin version, men han har inte rätt att få tala med målsägarna i live-tv, och de, jag vet inte om de påskiner liksom att de hade någon slags magkänsla av att det här skulle hända.
Ja, de gör det. Det, ja. Alltså, det, och det kan ju vara sant, men det kan också vara så att de inte hade något team att sända till platsen och nu passar de på
att åt sig äran. Ja, det må vara hur det vill med det, men det är ju alltid en fara med livesändningar, så mått att man inte vet vem som, du vet, folk kan få bryta och säga helt sjuka grejer. Men det som är grejen här är ju att det var ju helt förutsägbart vad som skulle hända härnäst, nämligen att den här kvinnan då får motta en massa hot och hat, som det så populärt heter nu för tiden. Och än en gång, alldeles oavsett hennes karaktär och vad hon är för en och så vidare, så är det naturligtvis helt åt skogen att hon ska försättas i fara på grund av att den här gubbjävlen sitter och bladdrar en massa i tv, tycker jag.
Ja, absolut. Absolut är det så. Och jag tycker ju som sagt att han har ju rätt att ge sin version, för att hennes version har lett till att han har suttit häktad på, som vi nu förstår, helt falska grunder. Ja. Men däremot så har man som sagt med förtalslagen inte rätt att namnge någon och påstå en massa saker. För hon har ju inte namngett honom, det var ju han själv. Ja, hon har ju suttit till polisen men inte till allmänheten. Han valde ju själv att gå ut med sitt namn. Sen händer då det väldigt märkliga att han dels stämmer staten på 1 miljon kronor. Han har själv jobbat som justitiekansler och vet mycket väl att det är några tusen lappar per dag man har suttit felaktigt häktad eller fängslad som man får. Så alltså, det är ju jättefånigt, och det är det som har fått Leif GW Persson att säga att han är en jävla fåne. Jag har alltid tyckt att det var ett jävla fåne, säger GW om det för att justitiekansler.
Göran Lambert älskar att hålla på och stämma folk, uppger Leif GW Persson, och säger att det bara är trams att Lamberts rättssäkerhet skulle vara sämre än någon annans. Då ska man komma ihåg då att det finns en gammal konflikt mellan GW och Lamberts som delvis har med Kvick att göra. Men i det här fallet så tycker jag att GW är spot on. Jävla fåne är ett bra epitet på den här människan. Han uppför sig som en idiot.
Ja, och vi ska se ett litet klipp, för att det inte nog med att han stämde staten på 1 miljon. Han anmälde också kvinnan, dels för falsk tillvitelse, det har jag all förståelse. Men han anmälde också henne för våldtäkt. Ungefär som att om hon kunde anmäla mig så kan jag påstå att det var hon som våldtog mig.
Ja. Ding dong, vi ska se ett litet klipp från TV4.
Johan Lambertz har anmält din klient, kan du berätta?
Precis idag fått reda på att mannen har anmält min klient för våldtäkt, att det är hon som har våldtagit honom, vilket åklagaren har lagt ner. Och man kan ha olika beskrivningar av varför man lägger ner, och hon lägger ner på grund av att det saknas anledning att anta att det har begåtts något brott.
Vad betyder det?
Det betyder att hon att det inte har begåtts något brott, helt enkelt.
Hon har inte tagit upp det till prövning egentligen i sak då?
Nej, hon inte prövar i sak. Hon känner ju till utredningen. Hon vet ju precis vilken utredning som finns. Och det finns inte anledning att anta att brott har begåtts av min klient. Självklart inte. Och sen så hade han även anmält henne för falsk tillvitelse. Och då hade åklagaren skrivit av den anmälan också, med motiveringen att brott kan inte styrkas.
Hur ser du på att Johan Lambertz anmäler en klient för
Göran Lambertz, han måste ju försvara sig, han fortsätter att försvara sig, och det är ju det som det här handlar om. Och ja, han har all rätt att försvara sig, men han behöver inte gå över gränsen och förtala min klient på det sättet han har gjort.
Ja, alltså en intervju här med kvinnans advokat Clea Sangborn. Nu har jag med mig vår reporter Per-Herman Rud. Du har ju följt det här i detalj. Nu kommer det alltså en motanmälan från Lamberts mot kvinnan att hon har våldtagit honom. Och alltså, vad handlar det här om?
Ja, det får nog många att höja på ögonbrynen. Att hon skulle ha våldtagit honom, det var ju en annan bild som Johan Lamberts gav igår. Vi har försökt reda ut det här och på sms så alldeles nyss fick vi besked att han gjorde anmälan ganska tidigt. Han kommer inte ihåg när det var. Han säger att det var som en symbolhandling. Konversationen med honom sker just via sms, att vad han menar med det får vi också återkomma till. Men han, det ska också sägas att båda de här anmälningarna har ju lagts ner och vi försöker få tag på dem också ikväll, men det är svårt när åklagarmyndigheten har stängt.
Bör man ägna sig åt symbolhandlingar i sådana här fall, Ingrid?
Nej, det gör man inte. Nu spekulerar jag, men kan det vara så att hans bild av det som hände mellan dem är att hon har förfört honom? Jag tror inte att han på fullt allvar menar att hon skulle ha våldtagit honom, utan att hon har förfört honom och lockat honom att göra någonting som han hade lovat sig själv att inte göra. Han säger också att han har varit otrogen. Nu är hans fru död, men han kan ju för allt i världen ha någon ny dam. Ja, precis. Så att, men det är inget brott att förföra någon, så därför har han kallat det våldtäkt. Nej, jag vet
alltså,
inte.
Alltså ding dong, Ingrid.
Och ja. En som faktiskt skriver bra om detta är Oisin Cantwell, som inte är en av våra favoriter, men när han är bra så är han ofta riktigt bra. Och här slår han huvudet på spiken och kallar Göran Lambers i princip för en rättshaverist som för oss journalister som har följt honom under årtionden, vilket både jag och Oisin Cantwell har gjort, så har han ju svängt fram och tillbaka. Han var jättebra när han var justitiekansler och tog upp kampen för felaktigt dömda män och sa att det sitter många oskyldiga i svenska fängelser. Men sen schabblade han bort hela den här, du vet, resningsansökan om Kvick och Johan Asplund, när föräldrarna ville att den domen skulle ogiltigt förklaras, för de trodde nämligen aldrig på att det var Thomas Quick, vilket det inte var. Och redan där tror jag att Lambert sydde upp sig på Thomas Quick. Och sen när det då kom fram att han var oskyldig och alla domarna revs upp och han fick massor med skadestånd, då Lambert och den här gruppen som jobbade med det, åklagaren, förundersökningsledarna och den här psykologprofessorn och de bildade en grupp där de liksom satt fast i Kvick skyldig.
Ja, precis. Och Oisin Cantwell påtalar i det här sin text att han gjorde en viktig insats som gick då med just det här med felaktigt dömda. Gick någonstans på vägen vilse och till slut orkade inte ens de mest barmhärtiga journalisterna lyssna på de knasiga utläggningarna i vilka Kvicks skuld matematiskt påstods bevisas. Ja, precis så var det ju. Han var ju journalisternas favorit för att han var väldigt så där flamboyant och väldigt medievänlig. Kom med bra pratminus, som vi kallar det. Alltså sånt som blir bra rubriker och sådär. Men sen så någonstans på vägen så framstod han bara som en total foliehatt. Ja. Och det var väl inte minst. Och han har gjort det var som du menar på, att han har hoppat fram och tillbaka väldigt mycket under sin karriär mellan bra insatser och helt galna grejer. Och det här får vi väl ändå lov att säga att tillhör den senare kategorin, hans senaste här äventyret. Helt galet.
Ja, men med allt detta sagt så tycker jag det är väldigt bra att han släppte så att de la ner förundersökningen. Därför att det får vara slut på det här med kaninkokerskor som när de inte får som de vill eller när de vill ha pengar bara påstår att män har våldtagit dem.
Ja, nu vet vi ju inte att det är så, ska vi ju säga. Vi måste ju slänga in den brasklappen att vi vet inte.
Nej, men vi kan känna oss lite tryggare nu i och med att åklagaren först tog det på stort allvar och sen lägger ner allting. Hon vågar alltså inte gå till åtal med det. Mm. Därför att hon tror inte hon kommer kunna vinna det.
Nej. Hur som helst, det hela historien är väldigt solkig och påvisar ett antal problem både mänskligt och i rättsväsendet. Mm. Om man säger så. Det är en sorglig historia.
Ja, det är det då verkligen. En annan sorglig historia kan man ju säga är helgens, Sabunis ödeshelg. Jag vet inte om den är så sorglig.
Liberalernas kräftgång trodde jag du skulle säga, fast det är inte sorgligt. Vi vill ju att de ska åka.
Ja, precis, precis. Det var mer för att göra en övergång där som kanske inte blev så snygg.
Det blev hipp-hipp-övergång nu.
Ja, precis. På söndag så samlas Liberalerna till ett partiråd. Om de samlas vet jag inte, det är väl så här Zoom-möte antagligen. Ja. Och det råder djup splittring i Liberalerna. Du har en falang som tycker att åh, vad skönt att Sabuni nu äntligen säger att vi ska överge JÖK:en och inför nästa val samarbeta där vi hör hemma, nämligen i borgerligheten. Mm. Och sen har du hälften som är helt inne på att SD är då några fascist, rasist, nazister, och om man så överhuvudtaget säger god morgon till en sverigedemokrat så blir det liksom fascist natur i Sverige.
Ja, ja, visst. Mm. Ja, absolut. Och så här har det varit ett tag inom Liberalerna, eller det har väl kanske alltid varit så till och med, att det finns två starka falanger åt höger och vänster, eller vad man ska säga. Alltså, precis som inom sossarna. Sossarna har också...
Det har det nog från och till, skulle jag vilja säga, för att under alliansen var de ju ändå väldigt tydliga att de hörde hemma där.
Mm.
Och att de minsann inte var några socialister som sossarna.
Nej, men det vill de nog inte se sig för, men det se sig som. Men alltså, jag tänker det här att ordet liberal är ju så plastiskt. Mm. Vad stoppar du in i det begreppet liberal? Lägger du tonvikt på liksom de borgerliga värderingarna, eller lägger du tonvikt på det här liksom, åh, allt åt alla, alla ska få göra som de vill, man ska få ha sex med lik, alla ska få komma till Sverige som vill det. Är du med på hur jag
tänker? Ja, jag förstår vad du menar. Alltså, den klassiska liberalismen handlar ju faktiskt om att man ska ha en så liten stat som möjligt och att man överlåter åt människor att ta ansvar för sina egna liv. Det är den klassiska liberalismen, och frihet. Alltså, det är liksom det viktiga. Äganderätt och så. Sen så har ju liberal kommit att bli att man tillåter allt. Mm. Hon är så liberal i sina åsikter. Ja, det betyder då att man har inga principer överhuvudtaget.
Nej,
man är stagtinga med alla sina samveten.
Ja, everything goes.
Ja, och den tror jag, i takt med att många partier ju har drabbats av den här identitetspolitiken, inte minst vänsterpartierna, så har även liberalerna liksom, de har klyvts mitt i tid. Det har alltid funnits lite mer vänster, lite mer höger, men nu är det. Och jag sa till dig innan att när jag läste en artikel från Sydsvenskan där de har ringt upp alla skånska toppliberaler, och det är liksom 50-50. Du har de här pragmatiska politiker som alltså Torkel Strandberg i Landskrona, som har jobbat ihop med Sverigedemokraterna under 15 år i alla fall, och han är Landskronas starke man, och han vet att det går alldeles utmärkt att samarbeta med dem.
Mm.
Till många, framförallt kvinnor då, som de är nazister. Ja. De kan inte vara kvar i partiet, de ska vara så. Och då slog det mig att Liberalernas dödskamp, det är liksom på något sätt hela Sveriges dödskamp. Mm. Det är hela Sverige är splittrat i den delen som anser att nej, men nu får det väl räcka. Nu är Sverige är faktiskt svenskarnas land, och vi kan inte fortsätta att bli, du vet, dödade, våldtagna, misshandlade. Nu räcker det.
Mm.
Till de som säger att yppar du en enda sån tanke så kommer hela landet att bli en fascistisk diktatur.
Mm. Ja, och där ligger den här gordiska knuten, ska vi kanske kalla det. En som har väldigt intressanta saker att säga om Liberalernas dödskamp, det är ju såklart Jimmie Åkesson, för det här berör ju honom och hans parti i allra högsta grad. Och han hade ett litet ganska kul snack här förleden med Niklas Svensson i Expressen TV.
Jag kan för lite om Liberalernas partikultur för att kunna veta vad som händer, men det är ju... Jag har ju väldigt svårt att se att Nyamko Sabuni och den partiledning hon har kring sig kan fortsätta. Men som sagt, jag vet för lite om hur de fungerar för det. Men jag hade sett det som väldigt svårt. Om jag hade fått partiet emot mig i en så pass avgörande fråga, så hade jag nog fått tänka på om jag är rätt person att leda partiet. Men det är klart att hela den här situationen som nu har skapats har ju kanske inte varit så oväntad egentligen. Därför att Liberalerna har ju varit ett krisande parti långt före Nyamko blev partiledare. Men hon har inte lyckats på något sätt att förbättra läget för partiet, snarare tvärtom. Och det hänger väl mycket ihop med att man inte har satt ner foten. Och det är klart att får hon igenom det här, lyckas hon då få med sig partiet, åtminstone tillräckligt stor del av partiet, för att välja då den borgerliga sidan här, då öppnar det säkert för möjligheter för Liberalerna att åtminstone ta sig ur krisen någorlunda. Men det är klart att samtidigt så kan jag tycka att när hon då ställer ultimativa krav kopplat till hur en regering bör se ut, hon har inte minst den senaste veckan lagt fram någon slags förtydligande som jag vet inte om någon blev så mycket klokare av det, men som jag uppfattade så handlar det om att hon och Moderaterna och Kristdemokraterna på något sätt ska göra upp om politiken och sen så ska man lämna den till riksdagen och så får riksdagen hantera den. Det är ju inte särskilt intressant för oss, och det tror jag att Liberalerna förstår att vi är ju ett parti som gärna pratar med alla partier. Det har varit vår linje sedan vi kom in i riksdagen 2010. Och vi pratar naturligtvis gärna med Liberalerna och vi förhandlar gärna med Liberalerna om de har en konstruktiv ansats i det. Men vi är inte beredda att ge upp hela vår möjlighet att påverka politiken från grunden. Utan om hon inbillar sig det, så tror jag att hon får tänka om. Det är ju... Jag kan ju i grunden tycka att Liberalerna är ett ganska meningslöst parti idag. Det finns egentligen ingen unik sak som de tillför överhuvudtaget, utan allt de driver fångas upp av andra partier. Sen är det klart att det finns säkert både borgerliga och socialdemokratiska centerpartistiska stödröstare som gärna ser dem i riksdagen av olika skäl och så, men Liberalerna för mig fyller ingen större funktion. Det är ett så pass litet parti idag så att det är nästan bättre att de mandaten fördelas på andra partier.
Ja, ett meningslöst parti. Och det är det faktiskt.
Mm, det är det. Det är
alltså, precis... Tiden har verkligen sprungit ifrån Liberalerna.
Det är precis som Åkesson säger. Vad har de för existensberättigande? Alla... talepunkter eller man ska, de har liksom ingenting som är deras grej. De hade ju skolpolitiken ett tag under Jan Björklund, men de har ingenting som är unikt för dem som gör varför, som inte de andra partierna har på något sätt tagit ställning till. Nej. Utan de är bara mellanmjölk. Helt meningslösa.
Så är det, och så, det vore så naturligtvis väldigt bra om de åkte ut.
Ja. Det är ju som Åkesson säger, att det är bättre att de mandaten fördelas på andra partier, säger han. Och jag förmodar ju att han inser att det kommer inte tillfalla honom själv, men däremot kanske Moderaterna eller Kristdemokraterna då.
Ja, exakt så.
Så, och det skulle ju sätta deras lilla block i ett bättre läge. Jag är nu benägen att hålla med alltså.
Ja, å andra sidan så kan det ju vara så att om de nu tar det här beslutet att de ska gå på Sabunis linje och hon sitter kvar, och så kanske det till och med blir ett uppsving, därför att moderat och KD-väljare säger att ja, men den här gången nu ska vi stödrösta på dem liksom.
Mm.
Så då kanske de får 3,8-3,9 och då kommer de inte in, men å andra sidan så har de rösterna liksom
dött.
Inte tillfallit Moderaterna och Kristdemokraterna.
Å andra sidan har de inte tillfallit Centerpartiet till exempel heller. Så att,
nej, det har de ju definitivt inte då. Så att, ja, det är svårt att säga vad som skulle vara det bästa. Kan de inte bara lägga ner partiet och säga att vi ställer inte upp i nästa val? Det tycker jag hade varit bäst.
Spelteorier man har hit och dit. Ja, men vi får väl se då efter söndagens partikonferens.
Råd.
partiråd. Hur det blir.
Får jag nämna någonting om det här skvallret som går? Mm. Det är väldigt många som har funderat över varför var Sabuni, hon var ju så tydligt borgerlig, hon var mot JÖK:en i kampen mot Erik Ullenhag.
Mm.
Och så vann hon och så slutade hon vara kritisk mot JÖK:en.
Mm.
Hon har liksom poppat upp 2-3 gånger och sagt att ja, egentligen är det inte bra, men nu är det som det är.
Ja.
Finns det folk som har hållhakar på henne? Är det därför hon har hållit sig tillbaka? Och då ryktas det att det finns material som på något sätt skulle bevisa att hon har haft täta kontakter med tidigare liberala partiledare.
Mm.
Vi uttrycker det så.
Ja, vi uttrycker det mycket försiktigt och betonar att det här är bara rykten.
Och nu helt plötsligt inte själv står upp för sin linje, så vet vi vad som har hänt i helgen.
Ja, om hon plötsligt säger nej, vi ska inte tillbaka till borgerligheten. Nej, men alltså jag tror att det är mycket så här med Nyamko Sabuni. Det ena är att hon är väldigt bakbunden då av, jag menar, vi ser här nu, det ropas liksom att rädda eltopparnas nödrop till Sabuni, rädda partiet. Okej, okay, då ska hon alltså rädda partiet genom att böja sig för den här, om vi kallar det vänsterfalangen då, eller? Mm. Bara för att hålla ihop partiet och själv kunna sitta kvar som partiledare. Alltså det är ju, hon sitter ju lite i en rävsax där.
Mm, visst gör hon det. Och som sagt, att partiet har haft så usla opinionssiffror ända sedan förra valet. Det är ju därför att hon valdes och sen så gjorde hon inte någonting åt det som gjorde att hon valdes.
Nej, därför att hon kunde inte. Det var väl liksom det som var problemet. Hur hade det blivit? Och hennes huvudmotståndare var ju Erik Ullenhag.
Mm. Han var helt för JÖK:en.
Ja, och tillhörde den andra falangen. Hur hade det blivit mer lugn och ro med honom? För då finns ju fortfarande Sabuni falangen kvar. Alltså grundproblemet finns ju fortfarande.
Ja, precis. Men det kan vi ju aldrig få reda på. Så vi vet inte vad som hade hänt om Erik Ullenhag hade blivit. Kanske är det så att det egentligen finns fler vänsterliberaler än högerliberaler i Liberalerna nu för tiden. Och att om de hade gått all in för JÖK:en.
Mm.
Att deras siffror har sett bättre ut. Men jag tvivlar ändå på det. Men det ska bli väldigt intressant att se vad som händer på söndag.
Vänstermänniskorna har ju så mycket annat. De har Centerpartiet, de har Sossarna, Miljöpartiet, vad du vill. Liksom. Så att det finns en gång som Åkesson sa, det är helt meningslöst. Varför ska man då rösta på Liberalerna och riskera att lägga sin röst på ett parti som kanske åker? Du, vill du säga någonting om stackars muslimer också?
Jag är så provocerad. Vi har ju alltså berättat om det, att Socialdemokraternas tidigare kristna avdelning, som ju då hette Broderskap och nu heter
Tro och solidaritet.
Tro och solidaritet, ja. Och som nu är mer muslimskt än kristet. Och de har alltså en partiledare som heter Sara Kukka Salam, som är muslim. Och hon
partiledare är hon väl ändå?
Nej, förlåt. Jag menar
ja, hon är ledare.
Ordförande för Tro och solidaritet.
Mm.
Och hon skriver då i Expressen, det är just genom den hatiska retoriken hos det parti som Liberalerna nu vill samarbeta med som tillvaron och livschanserna saboteras för många muslimer i Sverige. Nyamko Sabuni, förtryckare, kan aldrig skrida till verket utan medlöpare. Alltså det här är så provocerande. Är det någon som har alla fördelar i Sverige, kan bete sig hur de vill och ge sig på svenskar och liksom håna kristna och allt för det, så är det ju muslimer.
Mm. Ja, och det är det ena. Och det andra är, Ingrid, så jäkla trött man blir på sossarna. Sara Kukka Salam S. Det är väl möjligtvis inte så att S har något egenintresse av att Liberalerna ska stanna kvar i Follan, eller? De är så genomskinliga så jag blir nästan full i skratt om det inte hade varit så allvarligt. Alla de här utspelen som sossarna gör är enkom i egen, de talar enkom för sin egen sjuka mor, Ingrid.
Ja, så är det.
Och det är så äckligt därför att det bara bevisar en gång att sossarna är totalt samvetslösa. De har inte den bittersta intresse för att liksom fundera på vad som är bäst för Sverige eller svenska befolkningen eller någonting annat. Det är makt, makt, makt.
Mm. Ja, precis så är det.
Ugh.
Ja, då är frågan, hinner vi med Jacqueline's teologiska sekreterare eller ska vi spara det till måndag?
Ja, nej, men vi kan väl hinna med om vi drar kanske över med ett par minuter, men vi river av sekreteraren också. Vad är det här för typ nu då?
Ja, han heter alltså Jakob Wirén och han är alltså teologisk sekreterare åt ärkebiskopen Antje Jackelén. Han har i dagarna kommit ut med en bok som det har blivit lite uppmärksamhet åtminstone i de alternativa medierna. Där han konstaterar att kristna mycket väl kan se Mohammed som en profet. Och alltså jag menar, det snurrar i huvudet. Jag skrev ju det till Antje Jackelén redan när hon tillträdde och valde Allahu Akbar som sitt valspråk och började samarbeta intensivt och dessutom sa på en fråga när hon utfrågades, är det Mohammed eller Jesus som har den rätta vägen till Gud? Inte kunde svara utan svarade, det finns många vägar till Gud. Och redan då så skrev jag till henne på Twitter och jag mejlade och frågade så här, okej, kan du förklara för mig hur Gud skickar sin enfödde son till jorden för att sprida sitt budskap och ditt budskap Gud? Sen 600 år senare så ångrar sig Gud och säger till Mohammed att du får gärna slå ihjäl min sons följare för de är helt värdelösa. Hur kan det vara samma Gud? Det faller väl på sin egen orimlighet. Men hon svarade naturligtvis aldrig. Och nu går den här Jakob Wirén så långt att han påstår att vi kristna kan se på Mohammed som en profet när han de facto sprider ett antikristet budskap.
Men alltså vi kallar ju henne antikrist Jacqueline av en anledning. Hon har aldrig någonsin svarat där, för jag vet att du har twittrat rätt mycket till henne, eller?
Jo. Nej. Kanske något goddagskaft svar någon gång.
Svenska kyrkan svarar ju där ibland när du twittrar så ut. Som vanligt har du missuppfattat allting, Ingrid.
Ja.
Nu var det ju så att Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig.
Mm.
Hur ska vi bortförklara det om Mohammed också är profet?
Ja, och hur kan en person välja sig ärkebiskop när hon inte ställer upp på detta? Det är ju så bisarrt att hon säger att det finns många vägar till Gud. Hon går ju emot skriften. Och en som har verkligen, även om han uttrycker sig mycket mjukt och försiktigt, det är en bibellärare som heter Sven Almqvist. Vi ska se ett klipp vad han säger om Jakob Wiréns Mohammed som profet-teori.
Alltså, jag tycker man kan skilja mellan äpplen och päron här. Därför att å ena sidan så finns det ju enhetliga beskrivningar när det gäller judendomen, kristendomen och islam i fråga om en skapare, en domare och så. Så att man kan ju då se någon form av likartad beskrivning av det gudomliga väsendet, om man säger så, i relation eller jämförelse med politistiska uppfattningar med massa månggudar och så vidare, vilket ju var väldigt vanlig uppfattning då när de här religionerna så att säga växte fram. Så därvidlag finns ju någon form av likhet, lika drag. Men man måste ju se på den bild som Bibeln, skriften, gamla och nya testamentet beskriver om Jahve, om Gud, och den gudsbild som då Koranen beskriver, och då uppstår ju väldigt stora skillnader, va? Och det går ju inte att komma ifrån det, utan det är liksom inte orden utan innehållen i orden. Så jag har sagt det förut, Sara, jag säger det igen, va? Alltså, där Muhammeds Gud inte är jämförbar med Jesu far, det är två skilda beskrivningar av Gud. Och det är ju ganska uppenbart att det är så. Och jag blir ju egentligen väldigt upprörd av att höra det. Va? För att jag tycker inte en fruktblandning av alla religioner är det rätta och korrekta sättet att hantera. Vi ska ge plats för andra trosuppfattningar. Vi måste respektera att människor kan ha andra tro. Så det är ju inte det frågan är. Utan frågan är, betyder det att vi måste blanda ihop våra trosuppfattningar? Och då delar jag inte den uppfattningen. Jag tycker det är fel uppfattning helt enkelt.
Mm. Men han Jakob här, han menar ju att det finns profeter även efter Jesu uppståndelse. Hur kan man som kristen veta att Mohammed inte var sänd från den Gud vi tror på?
Jo, men alltså där uppstår ju då uppfattningen om vad är och vad sätter vi som sanningskälla? Är det enskilda teologer som ska tala om för oss? Alltså där kommer vi tillbaka till bibelsynsfrågan egentligen. Vem definierar vad som är kristen tro? Är det tillfälliga teologer som ska göra det? Eller är det en ständig förändlig kyrklig maktstruktur? Eller är det skriften själv? Och då har jag ju den uppfattningen att det finns ingenting annat än rättesnöre än skriften själv.
Mm. Jakob betonar ju att det är hans egen uppfattning och att han inte talar för ärkebiskopen eller Svenska kyrkan. Men vad tycker du att det innebär att en person som ändå är medarbetare till ärkebiskopen just säger det här?
Ja, men det är ju förvånansvärt. Det är väl det minsta man kan säga. Om Luther skulle bli sänd tillbaka från himlen, jag tror han är i himlen nu. Gud sände Luther tillbaka till lutherska kyrkan i Sverige. Då tror jag inte att Jakob Wirén kommer att vara kvar som någon form av chefteolog. Utan Luther skulle säga, vad har detta spårat ut? Det är ganska säker på att man är ganska rak, den där Luther. Va? Och hade ju väldigt, väldigt skriften alena, tron alena, nåden alena. Jag hoppas inte ärkebiskopen lyssnar för mycket på den nära medarbetaren i så fall. Utan håller fast vid skriften och Luthers läror, gärna.
Nu kan jag säga så här, att jag tror aldrig att Jakob Wirén hade vågat publicera detta om inte han hade Antje Jackeléns fullständiga godkännande. Det kanske är till och med så att hon har uppmanat honom att skriva detta. Mm. För hon har varit på väg i den riktningen väldigt länge.
Men vad drivs henne? Om vi ska knyta ihop den här säcken någorlunda snart så måste vi nog spekulera lite. Vad är det som driver Antje Jackelén?
Jag tror det är samma sak som driver påven. Alltså att få till någon slags chrislam som man brukar kalla det. En sammanfogande av kristendom och islam. Mm. De enda som skulle känna på det är ju muslimerna. För att de hade ju börjat slakta alla oss som inte sedan tillbad Mohammed. Men jag tror, om jag ska ge henne liksom the benefit of the doubt, så tror jag att väldigt många präster i Svenska kyrkan tittar med stort avund på
islam.
Alltså muslimerna, hur religiösa de är och tänker att ja, men om vi slår oss ihop med dem, de kanske har någon magisk formel som gör att svenskarna kommer tillbaka till kyrkan. Ja, det är den vänliga varianten. Ja, den mindre vänliga varianten är ju att hon aldrig har varit kristen utan att hon har gjort karriär i kyrkan, som jag tycker de flesta av de senaste ärkebiskoparna verkar ha gjort. De har haft, alltså, de har varit socialdemokratiska missiler. Alltså, sossarna jobbade ju intensivt. De bestämde sig till skillnad från Sovjetunionen för att inte bannlysa kyrkan och förbjuda den utan istället ta över den. Och de skjuter väl fullständigt bara de har kontroll över kyrkan. Som har mycket pengar och mark.
Ja. Och ytterligare en ännu strängare tolkning är att de är besatta av Satan.
Ja, och så är det ju. Och det, alltså, så kan det också vara. Och vi vet ju att det varnas på flera ställen. Jesus varnar på flera ställen för falska profeter. Att de kommer att komma i den sista tiden. Och väldigt många av de nutida profeterna. Alltså de som gör profetior, jag menar inte profeter som de gamla profeterna, men som gör profetior, säger att vi närmar oss den sista tiden. Och då kommer det falska profeter och antikrist kommer att få med sig, han kommer att kalla sig Kristus och han kommer att få med sig stora massor. Men det är bara de som inte går på det som kommer att överleva och få uppleva Jesu återkomst till jorden.
Ja, jag tror att även alltså både våra kristna och ateistiska och allt vad det nu är, lyssnare och tittare, är tillräckligt smarta för att se att det är något fuffen som pågår här. Alltså att det är inte rent spel. Man kan inte företräda en organisation, om vi nu bara ser Svenska kyrkan som en institution vilket som helst, och motarbeta den och, alltså, så att säga, sabotera det egna varumärket. Nej. Det går ju emot allt sunt förnuft och all heder och ära.
Ja, precis. Men de har ju så länge att gömma sig att de gör det av kärlek. Det är kristlig kärlek. Vi måste älska vår nästa, du vet, och allt det där, va? Mm. Och det är många, jag vet inte vad jag kallar dem, men det finns många som kallar sig kristna som inte, som använder kärleksbudskapet för att komma undan med en massa saker, att slippa ta ställning i jobbiga frågor, som till exempel hur ska vi förhålla oss till att Sverige islamiseras mer och mer för varje dag som går, och vi ska älska dem. Nej, det var inte vad Jesus sa till oss.
Nej. Precis, det har vi ju fått klart för oss genom lärda kristna som vi har i bekantskapskretsen, som har förklarat mycket noggrant att nej, det här med att vända andra kinden till innebär inte att man ska vara någon dörrmatta. Och vi brukar ju gärna påpeka att Jesus inte hette Mesus, utan tvärtom var en väldigt stark rebelltyp som gick emot konsensus, kan vi väl säga.
Ja.
Sin tids konsensus. Något mer, Ingrid, som du vill tillägga här innan vi syr ihop fredagssäcken?
Kan bara nämna att Douglas Murray har skrivit en fantastiskt bra och sorgsen artikel i The Spectator, och det visar sig att det är lika illa ställt med Church of England. De går i exakt samma riktning som Svenska kyrkan.
Det är sorgligt, verkligen. Men du, nu ska vi inte deppa ihop för det. Det är ju som sagt fredag och helgen står för dörren. Mm. Du och jag är tillbaka redan på måndag med en ny podd. Ja. Mm. Hoppas att ni har en underbar helg alla, med lite sol och värme och mycket glädje. Ses och hörs igen på måndag, hörni. Hej då.
Hej.
Hej.